Välkommen ska till Whiskey Weekly och en helt galen släppvecka och så sjukt många prover vi har. Vi kommer inte gå igenom alla det här avsnittet, men det kommer att komma framöver. Alltså det, det ska bli en riktigt rolig månad här att prova whisky. Så kan vi säga. Mitt namn är Daniel Speyer och med mig som vanligt min kollega Jan Andersson.
God afton. Skönt att vara tillbaka efter lite semester och lite annat.
Ja, men det är ju riktigt, riktigt härligt. Jag får flytta om det i bild här för alla som tittar lite snabbt. Ja, men så kan det gå ibland. Vi är tillbaka, lite uppehåll faktiskt. Jag har försökt lägga ut lite Springbank-avsnitt varje vecka, men vi har ju inte kört på två veckors uppehåll, tre veckors uppehåll.
Ja, det måste vara det. Och semester en vecka, sen var vi ju lite risiga och sjuka, bara två. Inte så. Så att då blir det så. Det är inte tråkigt liksom, men ibland kommer livet emellan. Vi gör det vi kan med vad vi har.
Så är det verkligen. Det kan ju bli så lite med whisken den här veckan att det kan bli någon specialare framöver som vi kanske får fylla ut i en sjukvecka eller så med. Men vi får se. Vi ska försöka leverera alla höjder i alla fall så snart vi kan. Vi har ju till exempel Springbank Local Barley bland annat. Och den är ju många som alltid är intresserade av. Inte alltid för vad den smakar. Många är intresserade av att sälja den bara. Men så är det med den.
Vi tog ett lite dagsbak vilka vi skulle prova idag. Vi efter lite om och men så bestämde vi oss faktiskt att köra på japsarna som kommer den här veckan. För det har vi ju kört en del och tänker vi fortsätter det tugget, det snacket, se hur utvecklingen går där. Och sen är det en hel del av släppen. Vi nämner väl när vi kommer till och vilka vi kommer att köra senare.
Precis, jag ska säga, jag kommer inte att ge några utlåtanden idag för jag har tyvärr en förkylning som idag har mitt luktsinne börjat komma tillbaka, men det är otroligt dämpat. Jag har lite mer grundtonerna bara av sött och surt och syrligt lite sådär. Men nej, varken smak eller doft är där det ska vara. Men Ian kommer leverera det och jag får snacka i vanlig ordning.
Det är perfekt uppdelning. Du pratar, jag dricker. Så borde vi ha det oftare tycker jag.
Ja. Men så, det är 40 släpp om man räknar från idag tisdag till nästa måndag. Då är det den 17:e. Och det håller ju inte att gå igenom alla dem. Så vi kan bara säga det, det kommer mycket independent bottlings. Tror vi räknade dem att det var 11 stycken från Blackadder. Vilket är ganska mycket intressanta flaskor. 4 Clackstones och 3 Rest and Be Thankful. Så alla dem är ju högintressanta whiskies potentiellt.
Ja. Jag gillar ju de här, speciellt raw cask som kommer från Blackadder. Det brukar vara en fantastiskt bra, rolig serie. Så kika gärna lite på dem. Vi kommer inte säga något mer om dem. Vi vet ingenting mer heller. Men om man inte provar en raw cask så är det ju klart rekommenderat att göra det.
Ja, men det håller jag med om. Rest and Be Thankful har ju en kulila vi ska prova här så småningom. Så den kommer du föra mer om, ifall ni vill. Och Clackstones hade ju... vilka var det de hade? Var det de som hade en Glen Rothis? Nej, det var Elvattens egna. En First Phil Oloroso Sherry som kommer också den här veckan. De hade någon... Clackstone såg inte heller ointressant ut så att säga. Men nog om det. Jag tycker att vi kollar igenom de mer officiella släppen som vi tycker är intressanta. High Coast är alltid intressant i Sverige va? De levererar ju mycket bra whisky. Nu kommer de med en ny whisky som de inte har släppt någon info om än, men den heter Mongolica och ni som har varit med High Coast ett tag vet att de hade en serie förut som hette där de utforskar ek som hette Kerkus och de hade en som hette just Kerkus Mongolica som bara var lagrad då på mongolisk ek och ja, jag vet inte så mycket mer att säga om den än så, men 819 kronor 48,8%, en halv liter. Ja, de ligger där priserna på svensk whisky, det är liksom, tycker man det är okej pris så är det så, det är det är där det ligger ungefär, så att ingen konst med det. Jag skulle gissa att den här också har, alltså de släpper nästan ingen ung whisky idag. Alltså svensk ung whisky. Den här skulle jag trippa på i minst 8 år i snitt, som de mesta andra 8 år uppåt som de släpper idag.
Men jag menar, det har inte, det, även om whiskypriserna går upp lite så har väl egentligen priserna gått upp ganska lite jämfört med allting annat här nu i Sverige. Tacksamma för det.
Det har ju det. Sen får man se hur många ska han bära det här över tid. För jag menar, de har ju ökade direkta kostnader i produktionen. Och de får de ju inte tillbaka än på ganska länge. Men mer än det då. Det kommer en... Jag har mejlat och försökt få lite mer info på den här. Men det har varit påsk som sagt. Så att mejlvägarna är ju lite långsammare då när folk är i fjällen och annat. Men Loch Lomond kommer med en 11-årig refill bourbon barrel som är exklusiv för Sverige. En sak som fångade mitt öga dock. Och det är det här jag vill veta. Det är bara en av 88 flaskor. Så antingen så finns det ju systerutgåvor i andra länder. Eller så har det varit ett enormt angel share. Så det måste vara en läcka på fatet mer eller mindre. För 88 flaskor på en barrel är ju... ja.
Nej, men det måste ju vara som du säger, att det finns andra utgåvor till andra delar av länder. Men just den här då, som till Sverige. Jag menar, en Loch Lomond single cask för 799 kronor, 11 år gammal. Den är 60% starkt dessutom. Så ja, toppar ju den här förmodligen kanske prisvärldslistan den här veckan. En av dem i alla fall.
Jag skulle tro det faktiskt också. Den här är jag intresserad av definitivt, om man kollar priser och vad de brukar vara kvalitetsmässigt. Så den här hoppas att vi kommer få prova framöver också, men den kommer ju då den 14:e och då snackar vi på fredag. Då blir det alltså på tillfälligt sortiment, men med 88 flaskor. Vi får se om de håller alla på webblagret eller om det dyker upp i butiker. Det kommer ju att klarna framöver i veckan så att säga. Så en intresserad, håll ögonen öppna och se om den kommer upp på ett bolag nära er. Annars är det bara ligga på knappen och beställa när den kommer, för att med så få flaskor kan det smälla till även på en Loch Lomond.
Ja, och sen har vi lite Campbelltown, som du nämnde, Springbank Local Barley, 11-årig, som brukar vara väldigt populär, och en Hazelburn, och då också Cask Matured, 12-årig.
Precis.
Och billigare på 995 kronor, och båda de här kommer ju på torsdag blir det då, och webbsläppare torsdag.
Det är det, och nu får vi se, förra gången Local Barley kom, då kraschade ju hela systemlagets sida, alltså bokningssidan, det gick ju inte komma in för jättemånga. Jag hade turen att komma in och kunde köpa. Men för väldigt många så var det ju omöjligt. Det gick inte att logga in överhuvudtaget. Och det var ett ganska stort fiasko hela den lanseringen egentligen. Kan man lugnt säga. Men Hazelburn 10-åringen, det är vanliga. De är inte så vanliga, men det är vanliga 10-åringen som de har.
Ja, det är ju 12-åringen.
Nej, men de kommer med vanliga 10-åringen också. Och sen så har de med 12-åringen då, som är en 100% Cherry Oloroso Cherry-utgåva.
Ja, det har du. Fan, det är vissa 10-åringen helt då.
49,9% då. Och den vanliga 10 är 100% bourbon fat på 46%, som alla deras core range whiskies är då från Springbank. Local Barley, den som kanske folk är mest intresserad av. Ska vi dra upp en liten bild för er som tittar på den. Den är 11 år. Den här gången 55,1%. Det är en blandning av fat, 55% sherryfat, 35% bourbon. Sen är det 10% romlagrad whisky också. Så det är lite roligt. Barleyn eller kornet kommer från en enda gård. Glen Craig's Farm i Campbelltown av typen Belgravia. Och när jag var på Springbank Whisky School, det enda folk som jobbade både mältningen och destilleringen och liksom allt var så här... Alltså om vi inte var tvungna att göra Local Barley skulle ingen här göra det. Det är riktigt skitgöra att hålla på med den i produktionen tydligen. Mycket, mycket svårjobbad och blir kladdigt och bedrövligt och sådär. Men som tur är blir det ju ofta riktigt, riktigt bra whisky. Så det är väl alltid något. Hazelburn har snackat 46% på 10-åringen och 49,9% på 12-åringen. Där skriver de till och med ut på flaskan att den är begränsad utgåva då på 9000 flaskor. Så det är inte en miniutgåva, men svenska allokeringen är 516 stycken. Så det är inte jättemånga. Jag tror att vi får mer av Local Barley, 960. Vi får 516 av bägge Hazelburn-varianterna. Så ja, så ser det ut där. Men de här kan man ju liksom köpa odruckigt nästan. Nu ska vi prova dem. Hazelburnen brukar vara superelegant whisky för att vara från Springbank. Jag tycker den kan vara minst lika bra som Springbank om det är rätt utgåvor.
Ja, för att inte prata om dem så tryckte du ut en ganska saftig monolog där. Det är imponerande ändå. Men mer komma skall på dem.
Ja, precis. Vad har vi med sen då? Ska vi ta det här? Det är ju kul. Lag Distillery kommer alltså nu med sina första utgåvor och de släpper 3 stycken som de kallar Inaugural Release, Batch 1, 2 och 3. Och Batch 1 är bara ex-Bourbon Cask, Batch 2 är bara ex-Oloroso och Batch 3 är bara ex-Red Wine. Allihopa 70 centiliter, 50%. Så det är ju mycket bra snitt. Och Lag Distillery då, det är alltså Arrans andra destilleri som de startade upp, eller de drog upp planerna för det, var det 2015 kanske, 2012? Ja, 2015 måste det ha varit sådär. De började destillera i mars 2019. Så det här är ju whisky som i princip är 3 år och några dagar som mest. Och alla 3 varianterna har börjat livet på bourbonfat. Men för både Olorosson och det här rödvinet då, så har man efter 30 månader tappat om den på Oloroso respektive rödvinsfat. Och det är 55 liters fat, så trots en kortare finish så bör det ha satt rätt mycket avtryck på smakerna. Och det syns också på färgerna, vilket man får anta att bilderna är tagna i samma miljö, att det är rätt stor skillnad i färgen. Och de är ju ofiltrerade, eller icke färgsatta och heller kylfiltrerade. Så det är lite skoj.
Ja, men det där ska vi ju prova sen då. Så vi har ju de där 3. Så det kommer ju bli något eget lite specialavsnitt på. Vi får sitta under och testa den nya beslutet.
Precis, så det finns mer att berätta om dem. Men jag tar inte mer än det nu helt enkelt. Så vi sparar lite grann till sen. Men när vi också är inne på lag då kan vi ju snacka Aram. Det kommer en single cask exklusivt för Sverige. Och det är en 23-årig sherrybalja. Så att gillar man Aram sherry. Nej, precis. Det borde inte vara dumt. Och nej, men du sa väl vad laggen kostade. 9,95 per flaska. Och de kommer också på webbsläppet den 13 på onsdag. Och det gör också den här Aram. 23-åring för 2156 single cask. Det är ju synd att säga, men det är ju ett bra pris. Alltså,
ja,
i dagens marknad.
Det är inte orimligt alls. Det är inte alls orimligt. Alltså, jag hade nog, när en special så där, hade nog lagt på några hundringar om jag hade gissat innan.
Ja, men faktiskt. Vi får 240 flaskor till Sverige.
Ja, men den där kommer vi ju också att testa senare.
Ja, precis.
Så vi behöver inte dra så mycket mer om den här.
Nej, men det där tror jag kan vara en riktigt, riktigt fin pjäs. Från 99, ifall det är någon som själv är född 99 eller har barn född 99 som man vill ge en fin whisky till, så kan det vara ett bra tillfälle. Förutsatt att inte whiskymarknaden kraschar totalt och det här blir mycket, mycket billigare i framtiden. Men ja, det är ett fint tillfälle tror jag att få tag på en riktigt fin Aran Sherry Balja. Vad har vi mer annars? Nu kanske vi ska gå in på Ben Riach kommer med 2 riktigt roliga släpp.
Ja, jag måste medge att den här första som heter Malting Season Batch 2 har de en som kommer där på torsdag också för 1479 kronor. Det kanske Daniel kommer gå in lite på det, men det är nytt för mig. Jag vet inte riktigt vad det är, Malting Season.
Det är ju att Ben Riach är ett av de här destillerierna som har startat upp golvmältning igen. Alltså det som ingen gjorde någonsin förutom Springbank. Ja visst, nu vill jag fråga göra det till viss del och sådär, men nu har man alltså startat upp mältningsgolv igen för att kunna släppa whisky gjord på 100% egen golvmältat korn, precis som man gör på Springbank. Så det här är batch 2 av bara 100% egen golvmältat korn.
Det ska vara en old school craftsmanship variant, en retro whisky på så vis. Så alltså frågan är det bättre då med golvmältning eller inte? Ja, då får man ju testa den här och se. Håller jag mig lätt tveksam, men vem vet.
Alltså det är väl det att man får in en variation i produktionen. Precis, helt enkelt. För det blir ju väldigt oförutsägbart med temperaturer, och även om man gör det ganska jämnt så blir det alltid variation. Det blir så mycket mer variationer kring kornet. Och kornets sättning är ändå en ganska stor del av smaken på whiskyn, så att hur mycket golvmältningen gör, kanske inte 80%, men mer än 5% ska man kunna säga att det gör till skillnad om man köper ett industrimältat korn ändå.
Alltså att det kan bli skillnad, det tvivlar jag inte egentligen på, men om det är bättre eller inte, det där är jag tveksam på.
Ja, det är väldigt intressant.
Men om vi bara går vidare till nästa då, så är det ju så här att nu kommer det vara en dyr grip i sig, för vi har en 30-årig Ben Riach också som kommer, men priset på den här då ligger på 7459 kronor, och alltså det låter ju utlöst förmodligen i många öron, men det här känner jag också liksom så här, men det här är ju inte så jävla dumt pris för en 30-årig original bottling från ett så pass bra destilleri som Ben Riach. Visst, det finns ju betydligt dyrare destillerier sådär, men det är ändå destilleri som har ruggig potential och
verkligen
värde kanske, men som levererar riktigt jävla bra whisky.
Ja.
Att jag skulle definitivt vilja testa den här, så är det.
Ja, 100%. Och jag kan säga att den är lagrad på 4 olika fattyper. Det är alltså bourbonfat, sherryfat, virgin oak och portfat som den är lagrad på. Nej, den här, ja, den skulle jag jättegärna prova verkligen. Gammal hedlig Benriek, 30 år. Ja, det kan inte vara fel. Det kan det verkligen inte vara.
Nu försvann min hjärna, för jag sitter och följer liksom luftningsutvecklingen på mina upphällda whiskys här. Den är ganska enorm faktiskt.
Ja, men de har ju en förmåga att vara de japanska nasarna, för det är oftast en större blandning av ålder också. Så jag tycker många av dem tjänar otroligt mycket på luftning. Och nu har vi väl, du har haft dem upphällda kanske 25 minuter ungefär?
Ja, något sånt ungefär.
Så ja, det blir skoj att höra sen. Det har hänt en hel del med andra ord.
Men vi var väl lite inne på dygeipar, så kan väl ändå vara värt, för det är ju ändå ett SLU som är ganska populärt i Sverige. Det är Glendronach som, så vitt jag vet, kör nästan enbart med sherrylagrad whisky. De släpper ju faktiskt här en 28-årig Grandiör, heter den, batch 11. Det har jag ju sett förut, utan att veta för mycket om dem, så har de ju släppt sådana här batcher förut, och förmodligen typ 11 då. Men för ja, lite rarare pengar då, för 8299 kronor. Men den där misstänker jag ändå inom loppet, för att det är ganska många som kommer att intressera av den där också.
Det tror jag också. Men det här är ju en samlarutgåva. Antingen samlar man på Glendronach och vill ha den, för det är ganska coola utgåvor. Väldigt exklusiva paketeringar och så. Eller så köper man den för att sälja den. För Glendronach går fortfarande väldigt tätt på auktioner, även om det inte är här Walker som är vid ratten fortfarande, så de här, de är eftersökta av många. Så det lär smälla till på webbsläppet. Om det inte har kraschat sidan, så kommer det att gå fort på dem. Andra dyrgripar som vi ska prova, det är ju fortsättningen på Secret of Speyside, heter serien. Och det är då Pernod Ricards eller Chivas destillerier, som inte är så kända inom single malt-världen, utan mycket går på helt enkelt blendingprodukter. Och då kommer de den här gången då med annat en 25-årig Bress av Glenlivet och en 27-årig Bress av Glenlivet. En av de här, igen, nu får du rätta mig, för du har fått proverna, det har inte jag. Är det 25-åringen vi har fått prov på?
Ja, jag tror det är 25-åringen vi har fått, men det var 27-åringen som vi provade på mässan, om du kommer ihåg det, på Linköpingsmässan.
Ja, så var det, ja. Det var ingen dålig whisky.
Nej, det var det inte. Det var nog min mässvinnare där, helt enkelt. 27-an, så blir det kul att prova 25-an också.
Glenkeefen var nog min favorit då, men alltså den här, den var ju sanslöst bra den också. Få whisky som är värd liksom 5000 plus kronor, men har man plånboken för det och tycker att nej, men det kan lägga på en whisky, då är det här en av dem.
Eller ja, bägge två ligger
liksom i kvalitetsmässigt, så att de kan ta ut det här priset.
Ena ligger strax under 5 och den andra är strax över 5, men det är 100. Så att där är faggarna och ligger.
Ja, webblanseringar såklart på de här två också. Oh, alltså vilket webbsläpp, det här är helt sjukt. Varför gör de så här, Systembolaget? Varför krumpar de ihop allting på samma vecka?
Precis. Ja, jag vet. Men sen kommer ju en till, Secrets of Speyside. Och det blir ju inte kul att testa den här, för att vi har ju testat en rökig, och nu kommer en orökig från Kapperdonk.
Mm, just det.
Och den var väldigt, väldigt trevlig, den raka varianten. Så den här ser jag faktiskt fram emot att testa.
Mm, definitivt. Ja, det ska bli riktigt skoj. Det kommer inte bli dåligt heller. Kommer också komma lite senare då, provet av Kapperdoniken. Ja, är den så här framme, de tre tillsammans. Alltså vilken serie. Man skulle vilja att de hade en Half Secret of Speyside som var yngre ålder, men inte billigare pris.
Ja, det blir inte dyrt att köpa hela serien liksom, så är det.
Ja, det blir ju verkligen det. Men sen måste vi väl ändå nämna att Kilkerran, alltså Springbanks andra destilleri som man kör 12 veckor per år, släpper nu Heavily Peated Batch 7, kommer i Sverige för 750 spänn, 59,1% en 70s. Kommer också på webbsläpp, ska jag säga. Det tycker jag också är prisvärt för den.
Den har gått upp en 50-lapp, va? Jag tror den var precis på 700 förut tidigare batchen, så den har gått upp en 50-lapp.
Det har den nog gjort, men jag tycker att den 50-lappen får den vara värd ändå.
Ja, han är garanterat lite äldre också. Så.
Ja, jo, det är något lite äldre med batch 7 säkert. Men sen har vi, och den här ska vi få prova, det ser jag fram emot. Även om de är inte lika hype längre, men det är fortfarande ett av de årets roligaste släpp som alltid kommer ifrån Ardbeg. Och nu kommer de då med Fizz Isle 2023, heter Heavy Vapors, och vad de menar med det eller vad det betyder är att de har en, alltså bak på pannan, va, en sorts typ cleaner, vad heter de? Inte cleaner utan purifier. Purifier, så inte liksom kondensern utan purifier som sitter bak, som är lite extra refluxgrej som tar bort lite tyngre ämnen som fenoler och rökiga toner. Man körde destillering helt utan det, vilket ska egentligen roare uttryck, en kraftigare råsprit helt enkelt. Så att det här bör vara en Ardbeg på steroider. Och vi ska
prova den. Ja, det är det jag känner Ardbeg behöver liksom. De behöver bli tyngre och rökigare och hårigare liksom. Det är precis vad de behöver känna.
Ja, verkligen. Ja. Nej, men de har ändå en viss balans i den här väldigt kraftiga röken. Har de mycket sötma, men nu får vi se, kommer den bli för rökig eller vad har hänt utan den här purifiern. Den ser jag väldigt mycket fram emot. Kommer jag också på webbsläpp. 13,49 spänn, 50,2%, en 70s. Den har nog gått upp lite också. För jag får mig att de hade legat typ 12,99 bräcket förra gången. Men låt det vara osagt. Har det gått upp en femtelapp eller inte? Det är ungefär behållet pris i alla fall.
Ja, det är något sånt där faktiskt. Mm. Jag tror det har varit någon som är något dyrare än den var.
Ja, det kan det nog nästan ha varit. Men 12-1300 är det jag minns ungefärlig prisbild på de här, så att det tycker jag väl är okej att de har tagit upp den 50 spänn. Får se när vi släpper provningen, men vi kommer att prova den i alla fall, så mycket vet jag.
Då tror jag det är my time to shine, Daniel.
Ja.
Jag tror vi har gått igenom det vi ska gå igenom.
Nu har vi gått igenom det vi ska gå igenom. Som sagt, det finns ungefär 20 flaskor vi inte pratar om, så vi länkar som vanligt till alla släppen och så, men nu är det dags.
Ja, precis. Jag sitter här och doftar lite och du kan ju få dra några rader om vad det är för något rent tekniskt som jag sitter med i glaset. Jag börjar med Mars Komagataki här. Shinshu Aging Edition 2022.
Shinshu Aging, ja precis. Och Komagataki är ju ett destilleri som ligger ganska högt uppe i bergen i Japan. Och Shinshu är platsen där man har destilleriet och där man har lagrat den här whiskyn. Så att inte samma tropiska klimat som det kan vara i Japan, utan lite kallare vintrar, varmare somrar. Men lite mer som kanske europeiskt väder, fast mycket, mycket, mycket fuktigare blir det inte på hög höjd på sommaren kanske. Men de har ju också den här Tsuniki Aging, Mars Komagataki, och deras Tsuniki Aging är det som ligger nere vid havsnivån. Och där får de det här tropiska klimatet, så det blir ganska olika stilar på whiskyn om det är Shinshu eller om det är Komagataki. Så det ska man vara medveten om, att om man tycker att Tsuniki Aging och jädra, den var riktigt god, nu köper jag Shinshu och tror att det är samma whisky. Det är det inte. Ja, det är samma destilleri och samma råsprit, men det är otroligt olika lagringsplatser och det spelar roll.
Och generellt sett, vi har kört några Mars och kört lite andra japaner, och Marsen, det stämmer även nu, tycker jag, att de är lite mer grovhuggna än vad man kanske tänker sig japansk whisky som deras röda tråd. Det är lite grövre, lite hårigare smaker. Jag tycker väl även den här följer det spåret. Och det första som slår mig i näsan är att den är extremt, extremt maltig, den här whiskyn. Och nu var det ju lite olika fatblandningar och kongponger i den här. Men just maltigheten och sötman i maltigheten var det första som framträdde. Och även om det är massa olika fat i den här, så tycker jag den är ju klart övervägande typisk bourbonfrukt. Alltså det mogna gula äpplen och päron i tonen på den. Och jag tycker den är bra. Den är lite grovhuggen. Det finns pyttelite fatbeska, men det är ingen så här som liksom riktigt skjuter upp i höjden för min del. Utan det är en trevlig, bra whisky. Men
mer då. Den kommer på webblanseringen i alla de här tre japsarna också. 50% är den, som sagt, flera olika fat, bourbonfat, cherryfat, portfat. De har också en liten andel malten som är otroligt lätt rökt till 3,5 ppm som är med i den här blandningen, men det ska vara en väldigt liten andel så där, så att man inte ens kan ana att den är rökig nästan andel.
Men alltså den där kan jag säga om det är att det finns en liksom liten saltig liten sälta i den. Som rätt troligen kommer från den här rökbuffen då liksom. Att det kommer som en liten extra nivå i den. Absolut, jag menar i bakgrunden och i finish och runt omkring i munnen så känner man att det är mer än bourbon. Det finns en annan fruktighet där också. Det kommer nästan åt det liksom mognare tropiska hållet i fruktigheten. Men jag tycker framförallt att det måste vara övervägande med bourbonlagrad whisky. Det skulle jag bli förvånad. säger något annat. Men relativt okej finish. Jag menar, den håller inte på i åratal, men det är en ganska fyllig, ganska smakrik whisky. Så att, är man liksom så här, som man tycker att japansk whisky är lite för klen jämfört med exempelvis skotsk whisky, så kan nog Mars vara en ganska bra brygga över. Över världsdelen där liksom att testa. Ligger ju lite saftigt i pris, det gör de ju. Den här var ju dryga 1600 kronor, eller vad låg han på?
Ja, precis. 1631.
Och jag kan inte med ett ansikte säga att jag riktigt tycker att den är värd. För att det finns ju skottar och annan whisky som är bättre än den här för de pengarna. Men å andra sidan, vi vet ju att japansk whisky är dyrt. Köp en flaska tillsammans med 10 vänner liksom, bara så man får testa den. Det är nog värt det, ja, absolut. Men jag skulle inte köpa den här själv och dricka hemma i skåpet, det skulle jag tro.
Har vi ett ungefärligt betyg också? Det låter som att de börjar på 8.
Ja, alltså den går ju över 80. Det är ju absolut inga fel. Det är en väldigt trevlig whisky, men den är väl typ och luktar på 85-gränsen. Liksom, att den är på väg upp mot det, liksom, lite högre skiktet av whisky. Men jag tycker inte att den riktigt når det. Så för mig är det här en 84. Den här, ja. Han skulle behöva någonting mer unikt eller något sorts fingeravtryck här för att lyfta upp den.
Liksom. Så lite för högt Japan Premium tycker du för att försvara priset?
Ja, lite grann tycker jag faktiskt. Ja. Lite för högt. Jag tycker inte, alltså Mars har varit helt okej, men jag tycker jämfört med de som är något dyrare, exempelvis Nikka och så vidare, så är ju det är ju bättre whisky som kommer därifrån. Det tycker jag kan vara så.
Jag kommer
ihåg, det hade ju...
Ja, precis. Men vi hade just en sån här Mars Komagataki Tsunuki Aging som nog har varit både din och min favorit ifrån Mars, när man har fått den här tropiska lagringen. För det är en annan typ av whisky och blir ju, ja, det vi brukar snacka tropiskt lagrat whisky som är egen kategori, så är det ju inte helt utan fog, tycker jag. Men ja, vilken tar du först?
Nej, men nu är det på Miyagi-kondo, så det är Nikka Discovery Miyagi-kyo. Det där får du rätta med. Aromatic Yeast heter den här serien också, så det kommer en från Miyagi-kyo och en från Yoshi. Så en orökig och en rökig som det brukar vara härifrån. Och, ja, innan jag testar de här och ger några betyg så brukar jag generellt sett tycka att inte röken tillför så mycket. Jag brukar tycka att Miyagi-kon är en bättre whisky, så vi får väl se om det håller även idag. Men här då, så har man ju labbat lite extra med gästen. Det heter Aromatic Yeast. Och det är något de brukar göra, men nu är det ännu mer labb än vanligt då, när Discovery ser det.
Ja, precis. Och förra årets Discovery, då hade de invänt så att Yoichin var nästan helt orökig och Miyagi-kon var kraftigt rökig. Den här Discoveryn, då är det just gästen, och det är en Ginyo Sake-gäst som man har använt, som ska ge mycket mer estrar, och man också jästen under lång tid för att låta gästen få genomslag. Så den tillsammans med deras vanliga Distillers Yeast har man gjort Yoichi och Miyagi-kon på då, och det här är resultatet helt enkelt. 2503 kronor för Miyagi-kon och 2504 kronor för Yoichin. Skapligt dyra då, kommer båda på webbsläppet såklart, och det är 120 av varje sort som kommer till Sverige. Så vi får se om det här priset är i överkant eller om de tar slut rätt fort, för det gjorde de i alla fall förra året. Kommer ni inte ihåg vad de kostade då?
Det är inte bara en Nikka, utan det är en Nikka special, och då är det de priserna vi siktar på. Och innan vi liksom reflekterar kring priserna, så ska jag säga att det här, och det är nästan alltid med Nikka whisky, det mår fantastiskt bra av att luftas i minst 15-20 minuter. Det händer ganska mycket. Men den röda tråden som jag brukar ta från Miyagi-kon är en sötma som är ganska nötig och marsipanig, och den hittar jag klockrent direkt i den här också. Det ska sägas att den blir lite mildare faktiskt med luftningen, och lite andra fruktigheter och lite fruktsyra som kommer fram med luft, så gör balansen blir bättre. För jag tyckte den var lite väl söt, lite väl, nästan lite smörig dessutom i doften i början. Men med lite luft här nu så kommer det fram massa härliga frukter. Och det här är ju en jävla kompott av fat, och då känner man ju den här med. Men det som sticker fram är faktiskt nästan så här godissöta, liksom persiker, kanske nästan lite melonaktig fruktighet i, så kanske den bästa sidan av vad jag skulle kalla tropisk frukt, skulle jag säga, framkommer den här, och det blir riktigt jäkla trevligt helt enkelt.
Det låter ju otroligt gott. Jag tycker att det där smöriga, nötiga som du sa i början låter ju också väldigt bra, så
väldigt
bra från start till nu, men kanske blir ännu bättre med tiden helt enkelt.
Mm.
Ja, som du sa, de säger bara att det är många olika typer av fat, och då är det bland annat då Bourbon, sherry, virgin American oak, reused casks och så står det bara etc. Så exakt hur många fat det är vet vi inte. Men att det är ja, fler än fyra typer och kanske sex, åtta gissningsvis att de har labbat på lite grann här och tagit fram det.
Alltså, om man, när man tar en skotsk bourbonlagrad whisky och sen så kommer den upp i 20 plus år, då brukar man liksom verkligen hitta så här godistoner, alltså plockgodis, gelégodis, Ahlgrens bilar, lite sådana noter som jag tycker är helt magiskt. Du får en sån touch i det här, du vet sådana här sockrade melongodis, så här, lite sån touch på den smaken som också har en liten fräsch syrlighet i sig liksom. Och sen så kommer det i doften eller i smaken så kommer det en hygglig dos fatbäska, men jag har dragit in några droppar vatten så den finns fortfarande kvar, men med vatten och luft så har ju den bara vävt in sig som lite umami där och gör helheten ännu bättre faktiskt. Jag var lite orolig för den precis när vi hade korkat den att fatbäskan var för tung liksom, men den har smält in väldigt fint och alltså jag kommer, den här höjer jag till skyarna lite då, för den här är helt magisk. Den hamnar på 91 poäng den här.
Oj då, ja jävlar.
Den är riktigt bra den här. Och ja. Jag köper klockrent heller den här för 2,5 en marsen då för dryga 16.
Ja, det var ju klara besked. Och den är ju faktiskt på ganska respektabla 47% för japansk whisky den här. Så att det finns ju lite utrymme att vattna ner den utan att den behöver bli blaskig så...
Ja, det är ett par droppar bara och kände att nu behöver jag inte vattna mer. Nu har jag hamnat där jag vill att den ska vara. Liksom. Nu är det bara en etta jag hällde upp i den här och ett par droppar. Då, så det blir ju en del ändå. Då.
Ja, det blir ju. Men vad kul. Riktigt, riktigt bra nicka med andra ord från Miyakiko. Och då har vi då den lilla parkamraten då. Som är Yuichi. Också då som du sa, Discovery-serien med Aromatic Yeast då det här året. Och samma sorts gäst som man använt då som i Miyakigon.
Jag vet inte om det är samma recept som man med malti och omalti. För den här är ganska annorlunda måste jag ändå säga. Det finns vissa liknande toner men det finns mycket som särskiljer dem.
Jo men det är samma, de anger samma exempel på fattyper. Men blandningen av malten är ju som sagt att här är det ju en del som är rökt till 20 ppm, en del till 10 ppm och sen en del orökt. Så inte vilket förhållande mellan dem, men det är två olika röknivåer och en orökt nivå på malten.
Alltså den här är klart syrligare i doften och jag tror själva den här lilla rökbuffen som Yuichi har med också som brukar smaka mer än vad den doftar. Jag tror den tillför också lite syrlig rök touch i den här och jag tycker... Fruktigheten är ganska annorlunda också. Det finns nog en kompott av frukt i den här. Men här tycker jag är mer överväldigande åt citrus. Lite sötare citrus. Alltså lite apelsin, lite clementin. Sån citrusaktig ton i den. Det finns lite annan fruktighet i bakgrunden. Men jag tycker det är klart mest framträdande.
Ja, men spännande. Den här är ju sagt 1 krona dyrare. Också 1% högre alkoholhalt. Så den här landar då på 48%. Ja, inte super mycket mer att säga. Ja... Pannorna är ju koreldade. Det är direkt värmda alltså med kol. Och det är ju väldigt ovanligt idag. Men det kör man vidare med på Yuichi.
Ja, nej men den här den följer väl inte helt doftprofilen. För den röken är som alltid, röken är betydligt mer framträdande i smaken än i doften tycker jag på Yuichi. Och det är likadant här. Det blir en liten annan, det blir lite umami-känsla. Men dessutom så framhäver den... Lite mer ekbeska i den här än vad den gör. Så den är lite syrlig, lite mer bäsk än Miyakiko. Fortfarande väldigt bra. Det här liksom med sötare citrusfrukterna, det håller i fortfarande. Det är en liten annan kryddighet känns det som i den här. Det känns nästan lite så här mango-pepprig, lite sån så här bakgrundspepprighet i den. Och det kan kanske vara från röken, men det vet jag inte. Det är nog större skillnad på de här två än vad det brukar vara när de kör de här experimenten tycker jag, än av varje liksom. Röda tråden är klart svagare de emellan, men den här är jättebra med, men den når inte upp till Miyakikon, det gör den inte, utan den här är nog högre 80-klassen, en 88-89, ja en 88 sätter jag på den.
Ändå väldigt högt betyg.
Inte riktigt lika bra. Ja.
Som sagt, våran skala 85-89 är ju klassar den som riktigt njutbart. Riktigt bra, ja. Så säger den. 80-84 är då, nu är det njutbart. Så att ligga 85-89 högre klassen i den är ju fortfarande ett riktigt högt betyg. Men vinnaren i den här duellen, eller den här trion, är ju helt enkelt Miyake-gong ganska överväldigande som det låter och betygsmässigt syns.
Ja, men det är nog bättre whisky när jag druckit på tag nu faktiskt. Jag är förvånad själv. Jag tror inte jag skulle i närtid sätta en japanare över 90 poäng liksom, i de här prisklasserna.
Nej, men eller hur?
Ruggig är det faktiskt. Det är nästan så. Jag har varit lite köpsugen här. Jag satt och kliar i triggerfingret lite. Men det finns så mycket annat den här veckan. Alltså man får nog sova på saken och se vad hushållet verkligen behöver av det här segmentet.
Ja, och det är ett råd till alla. Alltså, logga in och kolla redan nu. För man kan se listningarna för webbsläppet. Och ta den ordentligt funderare. För att det finns så mycket kvalitetswhisky den här veckan. Och det ska bli otroligt kul att prova alla som vi ändå har fått prover på. Och också berätta för er vad vi tycker om dem på riktigt då, så småningom framöver. Men ja, Ian, du har något kvar i glaset idag.
Jag har en slatt kvar med Jadrikon och det är jag väldigt tacksam för. Nu ska jag njuta av den.
Ja, jag höjer ett glas på min sida också, trots att den är ganska smakfattigt då för mig.
Jag tror du ska ta snorta den där istället för att dricka, Daniel. Jag tror det hjälper dig bättre.
Ja, jag tror näsan blir jätteglad då.
Ja, jag tror.
Nej, men med det sagt då, så väldigt kul.
Fantastiskt att vara med Jadrikon. Skål.
Skål på er och ha en trevlig whiskyvecka.